på det sättet om den här verksamheten. Det har vi aldrig hört. Jag har i alla fall inte gjort det under de 20 år som jag har jobbat här. Förvånande att Per Einarsson tycker sig så, för han har ju blivit intervjuad här rätt många gånger. Han har aldrig framfört några synpunkter.
Per Einarsson menar att det inte är regionens uppdrag att ha en redaktion som jobbar med oberoende granskning och nyhetsbevakning.
Vi har ett uppdrag att som region informera, och då handlar det om samhällsinformation. Jag kan då också säga, gör vi det till andra funktionshindrade? Nej, jag tror inte vi gör det.
Enligt Mats Sundling kan nedläggningen leda till ökad isolering bland synskadade.
För en del människor så är vi enda nyhetsmedium de har. Och det är tragiskt, men sant.
Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Gröna Lund i Stockholm tar bort väskförbudet från och med idag, det skriver Expressen. Och det innebär att publiken får ha med sig väskor på kvällens stora konsert med Veronica Maggio. Samtidigt så ligger väskförbudet kvar på kvällens sista storspelning med Håkan Hellström på Ullevi i Göteborg, som också äger rum i kväll.
Nyheter från Ekot. Idag lämnade regeringens särskilda utredare Carl Bildt över underrättelseutredningen till försvarsminister Pål Jonsson. Och i den föreslår Carl Bildt att det inrättas en ny civil utrikesunderrättelsemyndighet.
Jag tror att få bredare underrätts. Vi kommer få kanske nu mera möjligheter att ta in via olika typer av mer eller mindre öppna och nya kommersiella möjligheter som har öppnat sig under senare år, som kommer fortsätta öppna sig. Och sen tror jag att vi måste satsa mera på liksom den analytiska delen av detta. Lägga ihop all denna information som nu finns tillgänglig och presentera den för beslutsfattare på ett kanske bättre sätt än vad vi gjort tidigare.
Sjunde AP-fonden svartlistar nu den amerikanska elbilstillverkaren Tesla och har sålt hela sitt aktieinnehav i bolaget, och det till ett värde av runt 13 miljarder kronor. Anledningen är enligt fonden att Tesla har kränkt de fackliga rättigheterna i USA. Försäljningen blev klar i slutet av maj och gav en stor vinst, uppger bolaget för Ekot. Ett passagerarfartyg med drygt 130 personer ombord gick på grund utanför Fiskebäckshamn i Göteborgs skärgård strax efter lunchtid idag. Tre personer fick föras till sjukhus enligt P4 Göteborg. En skadades illa efter att ha fallit i en trappa, och de andra två skadades lindrigt. Polisen utreder nu orsaken till händelsen. Tiotusentals människor på ön Hainan i södra Kina har evakuerats. Anledningen är att årets första tyfon närmar sig ön, det här rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Dessutom har över 30 000 fiskebåtar kallats tillbaka till land. Tyfonen, som döps till Wu Tip, väntas nå öns västra kust ikväll. Ekot, Karina Galanou, Ipsonius.
Här är P1, Sveriges Radio.
Och det här är Studio 1 då, om Israels attack mot Iran i natt.
Just det, situationen i Mellanöstern dominerar Studio 1 denna fredag. Idag med Marcus Nilsson och Lasse Johansson.
Är en eskalering ofrånkomlig nu, och vad skulle det betyda?
Och som Irans svar och avvägningar, hur hårt kommer och kan landet gå?
Och vad betyder det här för Mellanöstern i stort? Har maktbalansen skiftat nu?
Och så röster inifrån Israel och Iran. Kommentarer och analys i bägge våra timmar, men annat också. En ny civil underrättelsemyndighet ska inrättas under regeringen.
Ja, det föreslår utredaren Carl Bildt. Vi hörde honom lite kort i nyheterna här. Vi hör mer av honom strax. Och sen också om Tyskland.
Just det, år av utebliven tillväxt som lett till flera konsekvenser. Reportage där från vår korrespondent.
Lite grann av det vi har idag fram till 17:15. Kan ni lyssna till oss.
Israels attack mot Iran inleddes i natt svensk tid mot atomenergianläggningar och mot flera iranska toppmilitärer.
Och Iran svarade med drönare bland annat, och flera medier rapporterar nu under eftermiddagen också om explosioner inne i Iran att det israeliska anfallet eller attacken alltså fortsätter.
Ja, Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent med oss nu. Ja, sen attackerna i natt då, hur har det utvecklats nu under dagen?
Ja, som ni säger, det har varit flera vågor av attacker mot Iran där man förutom att då riktat in sig under dagen idag mot kärnenergianläggningar runt om i landet även, vad man säger, slagit ut robotsystem, iranska robotsystem och även uppskjutningsramper. Iran själv, de förnekar att de skickat drönare mot Israel, vilket israeliska uppgifter gör gällande. Israel säger också att man skjutit ner dessa drönare. Iran vill istället mena att när deras svar kommer, då kommer det rejält och då kommer Israel ångra att man har gjort denna förbannade akt, som man uttrycker sig.
Vet vi någonting om Israel slagit ut de här atomanläggningarna?
Ja, det finns uppgifter om att till exempel en stor kärnenergianläggning, atomanläggning, Natanz, skadat svårt. Men mycket av det här materialet, mycket av, ska vi kalla det för, fabriken och lagren ligger också djupt inborrat under jord. Så att slå ut det helt ska enligt experter ta lång tid och kräva fler anfall. Men Israel säger ju samtidigt också att det här är inte slut. Det här är början. Det här kommer att pågå ett tag.
Varför förnekar Iran att man skickat iväg drönare? Finns det några förklaringar?
Förmodligen.
Ja, förlåt.
Det finns ju mycket som tyder på att det faktiskt är Iran som har skickat iväg ett antal drönare mot Israel i en slags första hämndattack eller vad man ska kalla det för. Men att man vill på något sätt visa omvärlden, visa den inhemska befolkningen att när vi väl svarar så kommer det inte bara handla om några drönare utan då kommer det handla om ballistiska robotar. Det kommer vara ett tyngre svar, ett mer våldsamt svar.
Okej, och det har också under dagen nu kommit uppgifter om att Israel planerat för den här attacken i flera år. Bland annat ska de ha byggt upp en drönarbas inne i Iran, i Teheranområdet, smugglat in vapensystem i landet. Vad vet vi om det där?
Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärda uppgifter att den israeliska underrättelsetjänsten, den utrikesunderrättelsetjänsten Mossad, alltså, ska ha smugglat in dessa vapen, byggt upp en slags bas för drönare i utkanten av Teheran någonstans och använt dessa drönare då för att slå ut till exempel luftförsvar inför nattens attacker som då riktade in sig mot kärnenergianläggningar, viktiga nyckelpersoner i både militärledningen och när det gäller kärnenergiprogrammet. Men det är anmärkningsvärt och det påminner lite grann om de ukrainska drönarattackerna här om veckan mot ryska stridsflygplan där man ju hade en ambulerande, ja, en lastbil som hade blivit en slags tillfällig drönarcentral som man avfyrade de här från.
Du var inne på det också, det här med toppmilitärerna och forskare också har det kommit rapporter om som Israel då dödat i den här attacken. Vilka toppmilitärer handlar det om och vilken roll har de haft?
Ja, man talar om ett 20-tal viktiga militärer, bland annat då revolutionsgardets ledare Hossein Salami som är en, jag ser som den kanske viktigaste personen när det gäller revolutionsgardet. Vi har arméchefen som har dödats. Vi har också den religiösa ledaren Khamenei's viktigaste rådgivare dödades i natt. En mängd toppmilitärer. Men också forskningschefer för det här atomenergiprogrammet som Iran har bedrivit så länge. Nyckelpersoner där som har arbetat med det här programmet. Så att det är en mängd militära mål, det är en mängd personer som också Israel har slagit ut i natt.
Det är flera olika plan du talar om här, både militära men också forskning. Vilken roll kan det spela att de här personerna nu inte finns med längre?
Ja, eftersom det är ledande personer i ledande ställning så kan det ju få betydelse. Vi vet inte exakt hur många som arbetar med de här projekten. Men det här är ju personer som har nyckelroller, som har det övergripande ansvaret, som kan koordineringen. Så att det är klart att det iranska utvecklandet av kärnvapen som då Israel påstår att Iran håller på med, att det på något sätt skadeskjuts åtminstone av dessa attacker.
Kanske är det självklart då att Israel har planerat det här länge, men om man tar invånarna i Israel, hur förberedda var de på att en sån här, att Israel skulle genomföra en sån här attack med det som kan följa av det?
Jag tänker att det här är något som man har talat om väldigt länge i Israel, och det har talats om en attack mot Iran i 10-15 år, så att det kommer inte som en överraskning. Och mängder med människor, jag skulle säga snart sagt alla israeler, har varit beredda på det här. Ändå tror jag att det för många kommer, såklart, när det väl sker som det gjorde i natt och som det nu fortsätter, att det ändå kommer som en överraskning för många att det ändå sker efter alla dessa år av tal om hot från Iran. Men nu sker det på riktigt.
Betyder det då att många israeler idag har varit beredda att söka skydd där som helst och så?
Jo, men det tror jag att många israeler ständigt är. Naturligtvis kommer det bli intensivare svar från Iran, men israeler är ju van med ballistiska robotar från Yemen till exempel. Man har varit van med raketer från Hezbollah, från Hamas, så att det finns en stor utbyggd säkerhetsapparat i Israel och ett säkerhetsmedvetande bland folk.
Säger Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent. Tack så länge.
Och då säger vi istället välkommen till Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister. Vi ska strax tala om den svenska underrättelseverksamheten som du ju utrett. Om vi bara först har några frågor om den här attacken. Förväntat eller inte förväntat just nu?
Jag skulle nog säga att jag hade inte förväntat just nu. Jag hade förväntat mig, eller fruktat, hur man nu formulerar sig, att om förhandlingarna med USA, förhandlingarna USA-Iran, man skulle ha haft en ny förhandling som går på söndag, om de hade misslyckats eller kört fast alldeles, då fanns det betydande risk eller möjlighet att Israel skulle ta till. Nu slog man till innan förhandlingarna var avslutade. Det var lite överraskande och lite djärvt.
Varför är det djärvt, menar du?
Nej, för att det leder ju till frågan vad hela det här förhandlingsspelet från Trump, var det ärligt menat eller inte? Jag tror att det var ärligt menat. Jag trodde att det var ärligt menat att Trump faktiskt ville ha en överenskommelse. Sen ville ju Netanyahu inte ha en överenskommelse. Det här är det krig som Netanyahu har sökt sen år tillbaka egentligen, som han nu får. Mm. Och på ett eller annat sätt så måste han ju veta att han fick en tolerans, ett blinkande gult ljus från Trump för att göra detta. Och möjligen så väntar han nu att USA ska gå in i krigshandlingarna. Det verkar ju, som ni har sett de senaste timmarna, som om israelerna inte har slagit till mot de mest avancerade iranska anläggningarna än. Och det kräver nog mer avancerade amerikanska vapen och till och med möjligtvis direkt amerikansk medverkan för att sluta.
För USA har ju sagt att man inte är inblandat. Är det möjligt då för Israel, du verkar ju inte tro det, att stoppa det man tycker är ett hot från Iran utan stöd från USA? Det var det kanske du svarade på nu.
Ja, alltså du kan se det i korta långsiktiga perspektiv. De allra djupaste anläggningarna, där har amerikanerna en speciell bomb. Mm. Som kan bara bära så mycket speciella flygplan som Israel inte har. Israel kan möjligtvis genom en mycket uthålliga bombningar under lång tid bomba sig ner till det där. Men jag har inte hört att de är på gång med det, och då är det möjligt att de väntar på amerikanerna. I det längre perspektivet så tror jag att detta självfallet ökar riskerna för att Iran skaffar sig kärnladdningar. Det kommer de inte att kortsiktigt ha möjlighet att göra. Men långsiktigt så tror jag att de har inte haft anledning, de har inte haft avsikt att skaffa sig kärnvapen hittills. Nu har de en stark anledning att göra det.
Okej, så du tror snarare att man känner att vi behöver raska på den här processen att få fram kärnvapen snarare än att man skulle backa därifrån?
Ja, den risken är rätt betydande att man säger att vi försökte, att Iran säger på ett eller annat sätt sökte vi att värna oss mot Israel, men vi lyckades inte med detta. Och då är kanske kärnvapen enda möjligheten. Nu har man begränsade möjligheter i detta, mycket är utslaget. Men så är det bara att tidsperspektiven är helt annorlunda. Mm. Men det är fullt möjligt att man fattar ett annorlunda beslut. Det är många internationella bedömare som säger det idag också. Mm. Att risken är rätt påtaglig. Och sen finns det också en risk, kan man då säga, även kortsiktigt, att de kanske har tillräckligt mycket med klyvbart material för att göra någonting som inte är en mer avancerad bomb, utan någonting som kan användas för någonting i det korta perspektivet.
Carl Bildt säger detta alltså om attacken på Iran från Israel, och vi övergår till den här granskningen kanske som du gjort av den svenska underrättelseverksamheten. Du har tittat på Must, FRA med flera då. Allmänt, hur väl fungerar de där organen tycker du?
De fungerar väl både bra och skulle kunna vara bättre. Om du tittar på det historiskt, vi säger det här den tredje gången som vi gör en genomlysning av svenska underrättelsetjänster. Första gjordes 76 och den andra gjordes 99, så det är ett kvart sekel sedan. Svenska underrättelsetjänsten är uppbyggd för att ge militär förvarning för ett anfall mot Sverige. I den delen fungerar det hela väl. Fungerar kanske inte fullt så bra som det borde göra när det gäller det mycket bredare hot och utmaningsbild som vi nu står inför. Och det är därför jag föreslår att vi nu så att reformera och gå över till ett system där vi både har en starkare militär, rent militär underrättelsetjänst som en del av Försvarsmakten, och en civil underrättelsetjänst, en central underrättelsemyndighet under regeringen som också kan ta det lite bredare perspektivet. Och sen föreslår jag dessutom att vi tittar på säkerhetstjänsten lite långsiktigt.
Hur ska de där två fungera ihop, den militära och den civila?
Lite olika sätt att se på världen. Den militära underrättelsetjänsten, det som idag är ju väldigt mycket fokuserad på det rent militära hotet och ska så vara. De ska vara fokuserade på det och har mycket stark kompetens, och de är ju dessutom en del av Försvarsmakten. Den civila underrättelsetjänsten kan ju ha ett mycket bredare perspektiv på också politiska frågeställningar, tekniska frågeställningar, ekonomiska frågeställningar, och kan ha lite bredare kontaktytor gentemot samhället i övrigt, vilket jag tror är nödvändigt.
För när jag hörde din...
En organisation som är rätt lika vad man har i rätt många andra länder. Vi har ju av historiska skäl en rätt unik organisation.
För när jag hörde presskonferensen idag så lät det som det behövs konkurrens. Verkar du tycka?
Fox, jaha. Ja, det kanske lät så. Ja, för det är klart att jag säger två organisationer. Ja, då kan du få en intellektuell spänning mellan dem. Det tror jag snarare är en fördel. Alltså de flesta länder, fransmän och britter och amerikaner och andra, de har det här. Va? Ja. Det är klart att du kan få lite spänning mellan det militära och det politiska perspektivet när du gör bedömningar. USA har 18 underrättelsetjänster.
och fungerar det riktigt bra med så många, menar du?
Ja, det fungerar ju. Alltså det som, nu ska vi inte jämföra oss med USA i sig, men i alla fall. Det intressanta är de amerikanska tjänsterna. De olika tjänsterna tittar på lite olika saker från olika perspektiv. Och sen sätter de sig ner och säger, kommer vi fram till gemensam bedömning? Det gör de väl oftast, men det gör de inte alltid. Mm. Och då säger den ena tjänsten, ja, vi tycker inte riktigt så, de andra tjänsterna. Det bidrar till att man liksom breddar perspektiven och kanske tittar lite noggrannare på det. Jag tror till exempel i upptakten till det storskaliga ryska anfallet till Ukraina. Det blev lite väl monolitiskt i tänkandet, och därmed blev det också fel i bedömningen.
Förlåt, men vad betyder det? Monolitisk? Eller vad? Förlåt?
Att det var bara en sak som kunde sägas, och att det inte fanns några avvikande bedömningar som kunde säga nja, det kanske är på det här sättet istället. Va?
För Sverige hamnade ju fel där. Hade Sverige hamnat rätt med två konkurrerande underrättelsetjänster?
Det kan man aldrig garantera, men jag tror att det hade ökat förutsättningarna för det, ja.
Idag finns det ju en tjänst som svensk säkerhetsrådgivare. Är det den personen som ska leda den här civila underrättelsedelen, tycker du?
Nej, det är det inte. Utan det här är en självständig myndighet. En myndighet som ligger under regeringen. Vi har ju flera andra. Alltså Försvarsmakten är en myndighet och kommer att ha sin underrättelsetjänst. Vi har en annan självständig underrättelsemyndighet som är Försvars- och radioanstalt. Som också är självständig. Och det blir en här självständig civil utrikesunderrättelsetjänst. Men den är inte en del av regeringskansliet, nej.
För det har ju varit problem med den där posten. Vilken bedömning gör du av det, att det har varit det?
Nej, det är väl en helt annan frågeställning. Vi behöver en nationell säkerhetsrådgivare. Det har de flesta länder. Och jag hoppas att det kommer tillsättas en sån inom kort.
Du var inne på den svenska bedömningen att Sverige hamnade fel, eller vad man ska säga, vad det gäller anfallet på Ukraina. Har det där påverkat den internationella synen på svenska underrättelser?
Jag hoppas att det inte har det i någon större utsträckning. Det är klart att man förväntar sig att vi i Sverige vet en hel del om Ryssland och får det rätt om Ryssland, och här fick vi det fel om Ryssland. Så att det är klart, och jag noterar det i en del internationella publikationer har detta noterats också, att vi fick det fel. Så det var väl, finns det ju aldrig någon garanti för att man får det rätt. Vi var inte de enda som hade fel, men det är klart att vi har lite högre krav på oss när det gäller att veta vad Ryssland egentligen kan ställa till med. Det är ju liksom en rätt grundläggande uppgift för svensk underrättelsetjänst, får man nog säga.
Så har vi revansch där på något sätt att kräva efter den där felbedömningen?
Nej, så skulle jag inte formulera det. Men vi ska alla lära oss av våra misstag. Det gäller oss som individer, det kan gälla organisationer, det kan gälla samhällen, för att göra det hela bättre. Och jag säger i en formulering här att det var ett systemfel som ledde till detta. Och det systemfelet var att det var det uteslutande militära perspektivet som styrde den underrättsbedömningen. Medan när Putin beslutade sig för att gå till anfall, så var det ju grunden ett politiskt, inte ett militärt beslut. Mm. Om detta var militärt rationellt, det kan man höggradigt diskutera, det var det väl inte. Men vi missade lite den politiska intentionen, den är svårare att bedöma. När det gällde ett beslut som Ryssland fattade om att gå till anfall, och det är väl det jag kallar ett systemfel som det ledde till, och det tror jag att vi kanske nu får lite bättre förutsättningar långsiktigt att hantera det där. Det finns ingen garanti, men lite bättre förutsättningar.
Du har ju tittat också på hur samarbetet med andra länder fungerar. Fungerar det underrättelsemässigt, det där samarbetet, väl idag?
Ja, det är ju svårt att bedöma i sina detaljer. Det är en viktig del av det hela. Jag tycker det i huvudsak fungerar detta väl. Det är klart att vi är väldigt närmare samarbete med vissa tjänster med andra tjänster. Och olika tjänster har lite olika profiler. Det kan vara geografiska eller andra skäl som leder till detta. Men samarbetet är viktigt. Vi har en underrättelsefunktion som håller på att stärkas upp inom EU. Det är mer att man analyserar tillsammans, vi får nu funktioner i NATO. Jag tycker att det finns betydande potential i det nordiska underrättelsesamarbetet. Vi behöver koppla upp oss mer mot de kommersiella aktörer som arbetar med vad som kallas open source intelligence, rymdfrågor, molnfrågor, AI-frågor. Det finns mycket att göra.
Carl Bildt, säg det. Tack så mycket, säger vi till dig, tidigare stats- och utrikesminister, men också tidigare utredare är du väl nu också, gissar jag. Så är det, Studio 1 i Peter detta.
Där producenten idag är Gustav Fransén och sändningskoordinator Sofia Tordaj, och vi ska lämna Mellanöstern för en stund i alla fall.
Det ska vi göra, för nu handlar det om Europas största ekonomi, Tyskland, som inte haft någon ekonomisk tillväxt på över 3 år.
Och det där är tillstånd som påverkat i flera hänseenden, inte minst politiskt.
Men det vill den nya regeringen under Friedrich Merz ändra på och få igång de tyska hjulen igen.
Men stora utmaningen väntar ändå, det berättar vår Tysklands korrespondent.
Vad är det viktigaste att man måste göra i den meningen?
Wirtschaft.
Det var dagen efter Friedrich Merz hade tillträtt som förbundskansler. Jag träffade på Thomas och Bern utanför kanslerkontoret här i Berlin och frågade dem vad de tyckte var det allra viktigaste för Merz att göra nu. Utan att tveka svarade de båda nästan i munnen på varandra att det är att få igång den tyska ekonomin igen.
Vi brauchen wirklich wieder ein Wirtschaftswachstum, also damit wir auch sozial wieder einen Zusammenhalt kriegen.
Bern fortsatte med att säga att Tyskland verkligen behöver tillväxt nu igen för att hålla ihop landet socialt, och hennes man Thomas förtydligade behovet.
Um einfach auch Vertrauen in Demokratie wieder zu stärken. Das finde ich ganz wichtig. Ja?
Det krävs för att få tillbaka förtroendet för demokratin, sa Thomas där framför det stora huset i cement mitt i Berlin med sina stora fönster där Friedrich Merz just flyttat in. Några dagar senare höll Merz sin regeringsförklaring inför förbundsdagen, och det var stundom som om man hade hört samtalet jag hade med de båda Berlinborna där framför kontoret om behovet att få igång de ekonomiska hjulen igen.
Vi vill regera om das Versprechen vom Wohlstand für alle zu erneuern.
En av Merz allra viktigaste utsagor i talet där i förbundsdagen var att den nya regeringen skulle regera på ett sådant sätt att det tyska löftet om välstånd för alla, Wohlstand für alle, skulle fyllas med liv igen. Det välkända tyska uttrycket välstånd för alla kommer från en bok som kristdemokraten Ludwig Erhard, tidigare finansminister och förbundskansler i Tyskland, skrev för snart 70 år sedan.
Dann auch für alle größere Rationen dann verteilen zu können, nicht in der Zuteilung, sondern im Wettbewerb und im freien Markt.
Ludwig Erhard beskrev sin vision av Wohlstand für alle, eller den sociala ekonomin, die soziale Marktwirtschaft, som han också brukade säga, och som många andra förbundskansler använt som ledord för den tyska ekonomin, som att fler skulle kunna ta del av den ekonomiska kakan om den dominerades av konkurrens och en fri marknad. Under de västtyska rekordåren, över återföreningen 1990 och fram tills nu, med vissa dippar förstås då och då, har det löftet i stort sett stått sig. Men sedan några år tillbaka har den tyska ekonomin stått still och till och med backat något, och tvivlen på Wohlstand für alle löftet för framtiden har börjat komma.
Wir sind entschlossen, die Probleme zu lösen, die dazu geführt haben, dass Sie, die Wählerinnen und Wähler der AfD,
Friedrich Merz sa själv i en intervju nyligen att hans mål är att regera på ett sådant sätt ekonomiskt att de många som valt att rösta på högernationalistiska partiet AfD i Tyskland inte längre ska känna att de har skäl att göra det. Ja, att förnya löftet om Wohlstand für alle är till och med så viktigt för Merz att han kort efter valet ändrade sig kring de hårda tyska skuldreglerna. Nu finns en infrastrukturfond värd 500 miljarder euro som ska hjälpa till att uppfylla det viktiga löftet genom att vägar och broar och järnvägar med mera rustas upp.
Tempo, tempo, tempo.
Ett annat mantra den nya regeringen kör med när det gäller ekonomiska reformer är att det måste gå fort. Partiledaren för Kristdemokraterna i Bayern, CSU, Markus Söder, partiet ingår också i regeringen, sa nyligen att det helt enkelt handlar om att ha tempo, tempo, tempo. Och regeringen har nyligen lagt förslag om att införa skattebonusar för företag som investerar i Tyskland, och från 2027 och framåt ska bolagsskatten steg för steg sänkas.
Wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden, unnötige
Formulare. Den tyske finansministern, socialdemokraten Lars Klingbeil, pratar också om att byråkratin steg för steg ska moderniseras. Han använde i förbundsdagen exemplet att den berömda tyska faxmaskinen nu en gång för alla ska pensioneras. Därför har regeringen bland annat skapat ett helt nytt ministerium, ministeriet för digitalisering och stadsförnyelse. Men regeringen Merz vill mer än så på det ekonomiska området.
Und einen Industriestrompreis einführen.
Det kanske viktigaste löftet från Merz-regeringen har gått till den energiintensiva tyska industrin som sysselsätter miljontals människor. Merz-regeringen har nämligen lovat att subventionera ner elpriserna för den tyska industrin till konkurrenskraftiga nivåer, ner till 5 cent per kilowattimme från dagens 16. Ett löfte som har tagits väl emot av den pressade industrin, som bland annat på grund av elpriserna i ökande grad förlagt verksamhet i utlandet istället. En alarmerande utveckling. Men det stora elprislöftet har stött på patrull, inte minst i EU.
Så der Industriestrompreis ist nicht tot, aber die Herausforderungen sind wirklich immens jetzt.
Journalisten på den tunga finanstidningen Handelsblatt, Julian Olk, säger att idén om ett kraftigt subventionerat industrielpris inte är död ännu visserligen, men att det finns enorma utmaningar kring den. Detta eftersom EU måste godkänna att ett medlemsland så kraftigt subventionerar sin egen ekonomi, men att Tyskland verkligen vinner den förhandlingen med EU-kommissionen är inte alls säkert.
Ein Problem, was wir jetzt haben, was wir schon absehen können, ist die Frage nach der Unsicherheit.
Julian Olk säger att det är ett exempel på många stora osäkerheter som finns om hur det faktiskt blir med alla de reformer som Merz-regeringen lovat ekonomiskt. Hur kommer de utformas? När träder de i kraft? När börjar det märkas att tillväxten går uppåt igen?
Die BASF ist schon bedeutend für Deutschland.
Att frågan om den tyska ekonomin och framtiden för industrin är en avgörande fråga för många här i Tyskland märktes tydligt under valrörelsen tidigt i våras. I staden Ludwigshafen till exempel, där det stora kemiföretaget BASF har sin huvudfabrik, sa Silke, som jobbat på företaget hela sitt liv, att BASF som företag har en avgörande betydelse för tysk ekonomi. Men BASF just är ett av företagen som hotat med och börjat lägga allt mer av sin verksamhet i Kina istället, inte minst på grund av just energipriserna i Tyskland.
Machen Sie sich Sorgen über die Zukunft, oder?
Ja klar, man macht sich natürlich Gedanken. Det är en sehr existentielle Krise.
Och i bilstaden Wolfsburg pratade en av de anställda på Volkswagen om att företaget, som ska göra sig av med 35 000 anställda fram till 2030, just nu genomgick en existentiell kris.
Einfach zu langsam, zu unflexibel und da glimt's.
Och utanför Mercedes-museet i Stuttgart sa Roland att problemet för Tyskland är att landet är för långsamt och för oflexibelt i sin ekonomiska förnyelse. Det är där skon klämmer, framförallt, sa Roland bestämt. Något som nu alltså Merz-regeringen vill ändra på.
Der Ausstieg ist vollzogen.
En sak som Merz dock definitivt har fått backa på när det gäller industri och elförsörjning just är förhoppningen han hade om att kunna återstarta nedlagda tyska kärnkraftverk. Det fick man inte igenom med koalitionspartnern Socialdemokraterna, och den nya energiministern Katarina Reiche sa i en intervju för några veckor sedan att Tyskland har klivit ur kärnkraften för gott.
Nein, und zum europäischen Mix gehört die Kernenergie dazu, nicht zum deutschen Mix.
Kärnkraft tillhör den europeiska elmixen, men inte den tyska, sa Reiche vidare, men betonade att det gällde framförallt dagens kärnkraftsteknik. Hon håller ändå dörren öppen för ny teknik i framtiden, men just nu i alla fall är kärnkraftsdörren stängd i Tyskland. Istället ska man bygga nya gaskraftverk i stor omfattning som ett slags backup för all vind- och solkraft som man ska fortsätta bygga ut.
Vi vill regera om das Versprechen vom Wohlstand für alle zu erneuern.
Ja, att förnya det viktiga löftet om Wohlstand für alle, välstånd för alla, som alltså bygger på en levande och stor tysk industri inte minst, är alltså ett av Merz-regeringens stora politiska mål. Och det finns tecken i sky nu och i statistiken på att en vändning mot det positivare kan börja skönjas. Igår kom till exempel det inflytelserika ekonomiska institutet IFO med en tillväxtprognos som ser betydligt ljusare ut för tyska ekonomi i år jämfört med tidigare bedömningar. Men det finns stora osäkerheter kvar, inte minst när det gäller världsläget. Den tyska modellen med till exempel stor export till Kina är under omförhandling, och USAs hot om tullar mot Europa är en potentiell mycket stor negativ faktor för den exporttunga tyska ekonomin.
Jag vill att ni, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren, es geht voran.
Friedrich Merz har i alla fall lovat att befolkningen ska känna av en stämningsförbättring i landet före sommaren. Det börjar alltså bli hög tid för Merz att börja leverera på kravet från Thomas och Berren och många, många fler tyskar när det gäller framtiden för Europas största ekonomi.
Wirtschaft.
Daniel Alling, Berlin.
Studio 1 till P1 är detta, och vi ska nu återvända till de israeliska attackerna i natt mot olika mål inuti Iran. Något som väckt stark oro bland befolkningen där.
Och här sitter då Studio 1:s reporter Lorin Ibrahim. Du har ju talat med en del medborgare i Iran då om attackerna mot landet. Vad har de berättat?
Ja, det är en del inte alls förvånade över attacken som ändå kom under natten, morgonen, men också under dagen, förmiddagen, morgonen idag. Men andra menar att de inte trodde liksom att det skulle ske så här snabbt inpå. Det har ju talats om att det kommer vara en attack, men att man vaknade till att helt plötsligt var ett krigsscener, sa den ena. Det finns också folk som har velat lämna landet. De har inte kunnat. De befinner sig lite i panik idag nu när luftrummet är stängt. En del ville komma tillbaka hem till Sverige till exempel, men nu sitter de och inväntar på vad som kommer att ske.
För det är personer som har varit på besök i det gamla hemlandet då, eller?
Ja, en av dem i alla fall, ja. Som jag har varit i kontakt med. Och flera attacker har ju liksom mer riktats mot de här storstäderna och bland annat nära flygplatserna.
Ja, och Teheran också. Hur beskriver de som har sett det eller upplevt de attackerna mot den stan?
Ja, vi har ju hört lite folk från olika delar av Teheran. Det är en märklig känsla, berättar en del. En blandning av sorg och oro, men också blandat med hopp, kan man tycka är märkligt just nu. Men det är en lite hoppfull känsla om att kan det här vara början på kanske regimskifte? En del vaknade som sagt till attacken. Vi kan lyssna på en 30-årig kille från östra Teheran som kollegan Babak Parham, reporter på Ekot Radio Sweden, har pratat med. Och för hans säkerhet har vi förvrängt hans röst.
تجربه که من داشتم که بودش که شب با دوستم بیرون بودم رفتیم اصلاح.
Ja, här berättar han då att han var ute igår kväll och under morgonen så vaknade han utav ljudet av attackerna, men också familjemedlemmar som ringde och bad honom lämna stan fort som bara det till tryggare platser, för han gick ut och sa men jag gick direkt online och försökte kolla på sociala medier vad som hade skett, men då sa han ja, det verkar vara ett krig, det såg ut som Gaza, är vi liksom mitt i ett krig just nu, så det är oro som har spridit sig i stan. Mm.
Och det är en röst alltså inifrån Iran och Israel då, reaktionerna där?
Det har varit en del reaktioner. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros har varit i Jerusalem och pratat med en del folk. Vi kan lyssna på 23-åriga Hadar som inte verkar så jätteorolig ändå.
I know what's happened. I know, but you know, it's okay. This is life. This is Israel. This is this world. It's a lot of stuff. All the time we have terrible stuff happening. And you know, live your day, live your moment. Live,
ja, vi hör här Hadar verkar vara lite lugn. Hon är också lite trött kanske på ett krig som ändå har varit en vardag, som hon beskriver då, att det här är, så är livet just nu i Israel och där hon bor. Man får ta det som det kommer, leva dagen. Hon har inte blivit skjuten än, säger hon i illen här då. Så att, inte jätteorolig, men kanske lite trött på just situationen. Livet just nu under krig.
Och Lorin, du har ju också pratat med iranier i exil idag om attackerna mot Iran. Deras tankar, hur går de kring det som händer?
Ja, exil-iranier har jag också pratat med, men jag tänkte att vi kan lyssna på Mama Rana, också i Jerusalem. Hon däremot uttrycker lite mer oro. Vi ska se om vi kan få med henne.
احنا الحين مش عارفين مره بنحكي ممكن انه يوقف الاشي ومره يعني لما شفنا الضرب قلنا لا مش راح يوقف ولا اشي.
Ja, Rana då, som är småbarns mamma, berättar att men hon är hoppfull, men hon säger ja, vi hör ju om det som sker och vi är oroliga, och egentligen så är jag orolig, men jag försöker lugna ner mig då och då. Det är ändå ett, ja, vi måste ju ändå leva vårt liv som vanligt här. Så att det är en del oro, men kanske inte så stark. Man är medveten om att man är mer skyddad och man har ett annat system där som skyddar landet helt enkelt.
Mm. Och exiliranierna då?
Ja, jag har hunnit faktiskt under dagen prata med iranier i Sverige. Jag kan säga så här, de välkomnar de här attackerna i hopp om ett regimskifte. Vi kan lyssna på en kvinna som jag har pratat med. Hon är hoppfull, men är samtidigt orolig för vad som kommer att hända.
Vad jag hoppas på? Jag hoppas på att det inte blir ett krig. Men jag hoppas att den här regimen försvinner. Men då kommer vi självklart ha nästa problem. Vem kommer ersätta om den här regimen försvinner? Vem kommer ersätta? Jag personligen vill under absolut inga som helst omständigheter se kronprinsen återvända. För jag tror inte att han är vare sig att lita på, eller, och hans anhängare är inte heller så mycket att lita på. Så det är mycket spekulationer just nu. Inga direkta svar. Och vi vet inte själva heller. Vi får väl bara se vad som händer under de kommande dygnen.
Jag kan säga att hon sammanfattar verkligen det de flesta känner idag, iranier som jag har pratat med. Att man hoppas, men man vet ju inte. Man är orolig för vad som kommer hända. Och ja, sitter och följer nyhetsläget och utvecklingen helt enkelt.
Lorin Ibrahim, reporter här på Studio 1 som följer läget i Mellanöstern. Vi säger tack till dig där och vi ska vidare på samma ämne.
Ja, vi har ju sagt tidigare här då att Israel har länge hotat med att attackera Iran, och under natten till idag då så hände det till slut. Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent. De här rösterna som vi hörde precis, flera av de iranska rösterna, ett slags hopp om regimskifte uttryckte de. Är det vanligt i Iran? Har du någon bild av det under dina resor där, att man har det hoppet?
Absolut. Hoppet om regimskifte finns bland stora delar av Irans befolkning. Men ofta så säger man att vi vill kanske inte att det är Israel som störtar regimen i Iran, utan vi hoppades att våra slöjprotester skulle göra det, eller att våra andra protester genom alla år i Iran skulle bidra till att regimen faller.
Men kan det här väcka någonting bland de iranierna, tror du?
Ja, naturligtvis gör det det. Men de iranier jag har talat med under dagen, de har snarare varit skräckslagna och oroliga och undrar vart de ska ta vägen. Det är köer vid bensinstationer, folk försöker lämna huvudstaden och man vet inte vad som är att vänta.
Nej. Varför just nu i natt? Varför skedde det i natt?
Ja, det korta svaret är för att det var möjligt med ett försvagat Iran som vars viktigaste proxyarmé Hezbollah knappt finns längre. Tidigare, om Israel hotade Iran, så var Hezbollah en avskräckande faktor eftersom Hezbollah kunde skicka missiler och raketer mot Israel om Israel skulle attackera Iran. En annan förklaring är de här förhandlingarna om kärnenergiprogrammet mellan USA och Iran, där man har försökt komma fram till en diplomatisk lösning som Israel då starkt har emotsatt sig. Sen handlar det också om Netanyahus plats i historieböckerna. Han har varit Mr. Security för Israel ända fram till Hamas 7 oktober-massaker. Och han vill inte bli ihågkommen som den som misslyckades med att skydda Israel eller som den som blev ansvarig för ett utdraget och kritiserat krig mot Gaza, utan mycket hellre som den som undanröjde hotet från Iran.
Är det en kombination det där då mellan det här fönstret och Benjamin Netanyahus, jag vet inte vad man ska beskriva det som, sitt eget ego på något sätt, det här med historieböckerna och det, eller är det en kombination där?
Nej, men det är inte bara ett ego. Det här är ju någonting som han har talat om under decennier. Hotet från Iran. Han har ritat upp diagram i FN med hur nära Iran är en atombomb. Det har hånats av vissa, det har applåderats av andra. Men det här är ett hot, ett existentiellt hot som... Jag tror inte att det finns någon i Israel som inte känner det och som idag sluter upp bakom regeringen som går till attack mot Israels största fiende.
Irans högsta ledare Ali Khamenei sa under fredagsmorgonen här att Israel kan förvänta sig ett tungt straff. Vad har Iran att sätta emot?
Ja, det vet vi inte riktigt ännu. Ballistiska robotar förstås, men sen en asymmetrisk krigföring med möjliga attacker mot israeliska mål. Israel har ju stängt alla sina ambassader över hela världen. Och det finns många olika riskfaktorer här. Man brukar säga att ingen vill egentligen ha ett storkrig. Nu är många väldigt oroade över detta. Och det som framförallt oroar är hela denna oförutsägbarhet som nu har uppstått. Man väntar en eskalering både från Iran och från Israel. Och här har nu Israel gått ifrån det som tidigare kallades för en kalibrering av attackerna. För ett år sedan, eller i april förra året till exempel, den konfrontationen mellan Israel och Iran, den ansågs vara så förutsägbar. Ingen ville liksom trappa upp konflikten. Man till och med förvarnade från Iran när man skickade missiler mot Israel. Och ingen sida trappade upp för mycket. Men nu är det hela den kalibreringen borta, så att säga.
Betyder det att maktbalansen i regionen har skiftat på något sätt?
Ja, det har den. Hela den så kallade motståndsaxeln som har funnits tidigare med Iran i centrum och en rad olika proxyarméer, Hezbollah, Houthi-rebellerna, olika miliser i Irak och Syrien, vars regim ju också har fallit, som har varit en buffert för Iran. Hela den motståndsaxeln är allvarligt försvagad. Och man pratar ibland om Hamas-ledaren Yahya Sinwar, om han före den 7 oktober hade kunnat förutse vad som skulle hända i regionen, att Hezbollah skulle försvagas och krossas, Bashar al-Assads regim i Syrien falla och att Israel skulle ha förmåga att attackera Iran på det här sättet. Hade han då avstått från 7 oktober-attacken? Är detta en följd av allt som skedde den dagen? Å andra sidan så säger man, hade antagligen Yahya Sinwar räknat med att Israels svar på 7 oktober skulle bli så omfattande att hela världen så småningom skulle ta avstånd från Israel. Israel-hatet i världen skulle öka så kraftigt efter kriget i Gaza.
En del kommentatorer nu tror ju ändå att Netanyahu med det här vill få bort blickarna från Gaza nu när världsopinionen då har börjat svänga. Vad tror du om det?
Ja, det är naturligtvis en bedömning. Samtidigt så har ju inte den här attacken mot Iran ökat Netanyahus popularitet i omvärlden, även om den har ökat i Israel. Vi kan se på Saudiarabien till exempel, som ansågs vara väldigt nära att ingå ett normaliseringsavtal med Israel. Saudiarabien var idag först ut bland arabländer med sitt fördömande av Israels attack mot vad man kallade den broderliga islamiska republiken Iran. Och det är ju inte så många år sedan Iran och Saudiarabien var ärkefiender och fördömde varandra. Det fanns ju till och med en, vad man kallade för en ohelig allians mellan Gulfstaterna och Israel mot Iran. Men nu vänder sig Saudiarabien och arabvärlden och många andra länder också sig mot Israel, och Israel fördöms eller man uppmanar till återhållsamhet i hela världen.
Tack så mycket, Cecilia Udén, radions Mellanöstern-korrespondent.
Just det, där studiet vår första timme börjar lida mot till slut, strax 16:45 Ekot. Men i vår nästa timme mer fokus på israeliska attackerna i natt. Vi hör bland annat den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenegard.
Och vi ska också tala om hur blir USAs fortsatta roll. Det här var ett anfall som USA ändå tycks ha avrått ifrån.
Här är Ekot 16:45. Stor oro för eskalerande konflikt i Mellanöstern efter Israels attacker i natt. Pensionsjätten 7 AP-fonden storsäljer Tesla-aktier. Och en klassiker firar 60 med både veteraner och nybörjare vid styret.
Man kan ju undra varför man bestämde sig för det här. Lite knäppa kanske.
Det börjar pirra i magen nu. Man är ju alltid taggad. Alla har bråttom, men jag har inte så bråttom. För jag ska också njuta av den vackra naturen runt sjön.
Jag så låter inför Vätternrundan som startar ikväll. Mer om det strax här i nyheterna i P1 och P4. Vi börjar i Mellanöstern och Israels omfattande attacker mot mål i Iran i natt som väckt många reaktioner och en oro för ett storkrig i regionen. Med direkt vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Ja, Johan Mattias, vad vet vi i nuläget om hur de här attackerna gick till?
Ja, attackerna saknar motstycke kan man säga. 100 mål attackerades under natten av 200 stridsflyg. Och israeliska drönare, då Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, byggt upp en slags drönarbas med hjälp av insmugglade vapen inne i Iran i närheten av Teheran, uppges det. Mål som har träffats i de här attackerna som har fortsatt under dagen idag är bland annat kärnenergianläggningar, högt uppsatta militärer, nyckelpersoner inom Irans kärnenergiprogram. All flygtrafik i området är helt stoppad nu under helgen. Det gäller både luftrummen i Iran och Israel, men också grannländer som till exempel Jordanien och Irak. Och det är en situation som skakar om hela regionen.
Det här sker ju samtidigt som USA och Iran förhandlar om ett kärnenergiavtal. Vad vill Israel uppnå med attackerna nu?
Ja, den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu har i många årtionden kan man till och med säga, talat om just hotet från Iran och att Iran ska utveckla kärnvapen. Nu menar Netanyahu att Iran har varit ytterst nära att kunna klara av och utveckla detta då, kärnvapen, och att man hade ett tillfälle som man tog tillfället i akt när till exempel både Hezbollah är utslaget i Libanon som har varit Irans broder i regionen kan man kalla det för, och den syriska regimen också fallit. Det har inneburit ett tillfälle för Israel att slå till.
Så vad innebär då det här för säkerhetsläget nu i regionen?
Ja, det är otroligt skakigt och i Israel så förbereder sig människor just nu på Irans svar. Det skickades en mängd drönare tidigare idag. Iran förnekar att det är de som har skickat drönare mot Israel, men uppgifter säger att de har gjort det. Men att ett större, ett mer kraftfullt svar med robotar bland annat ska skickas mot Israel. Så det är det man förbereder sig på i Israel nu och fruktar samtidigt att den här konflikten, de här våldsamheterna kan sprida sig in redan. En orolig region,
säger vår internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Vi ska direkt till USA och Gina Lindberg nu, vår korrespondent i Washington. Gina, vad hörs det för reaktioner i USA på det här? Vad säger president Trump till exempel?
Ja, Donald Trump har kallat sina ministrar och säkerhetsrådgivare till ett möte med anledning av det här dramatiska läget. Och det är ett möte som startar nu om en liten stund här i Vita huset. Beskedet från Trump är att han och administrationen kände till den här attacken i förväg. Israel hade informerat USA. Men man har också varit noga med från amerikanskt håll att betona att USA inte var inblandat. Utrikesminister Marco Rubio gick ut direkt efter attacken och förklarade att USA inte var med, inte bidrog till attacken. Och han varnar Iran från att slå till nu mot amerikanska intressen. Donald Trump själv har bara gjort korta uttalanden hittills. Han har kallat den här attacken för lyckad och framgångsrik. Han säger också, vi gav Iran en chans och de tog den inte, men det är inte för sent. Och då syftar han just på de här samtalen som pågår om kärnenergiprogrammet. Det var ju Trump som rev upp det tidigare kärnenergiavtalet. Istället vill Trump få till ett eget avtal. Sen en tid tillbaka så pågår samtal mellan USA och Iran. Och där försöker Trump nu få Iran att stanna vid förhandlingsbordet.
Ja, vad händer nu med de här kärnenergisamtalen?
Ja, planen var att nästa omgång skulle hållas nu i helgen på söndag, en sjätte samtalsrunda. Och Trump försöker sätta press nu på Iran att fortsätta samtala. Men det verkar ju just nu högst osannolikt att det skulle bli av på söndag.
USA tar ju också hem personal från ambassader i Mellanöstern. Hur ska vi tolka det?
Ja, amerikanska UD har börjat ta hem personal från ambassader i regionen och de planerna drog man igång tidigare den här veckan, vilket ju är ännu ett tecken på att man hade information i förväg i Washington om att något var på gång. Man hänvisade då till det pressade säkerhetsläget och nu räknar man alltså med från amerikansk sida att hoten mot amerikanska intressen i regionen, de kommer att trappas upp.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Israel utlyste i morse ett nödläge, något som nu återtagits. Vår korrespondent på plats rapporterar att många israeler känner att de kan röra sig som vanligt igen på gatorna, men att många samtidigt följer militärens rekommendationer. En tvåbarnspappa i Ekot talat med säger att han trots allt känner sig trygg.
I trust that the government of Israel has its best interest of the people.
Jag litar på att den israeliska regeringen tänker på det israeliska folkets bästa. Jag vet inte om allt kommer att gå bra, men jag hoppas att Israel valde det bästa scenariot som skyddar befolkningen. Det säger två barns pappa Serge som är ute med sin fru och sina två små barn i centrala Jerusalem. Trots att Iran hotar med ett kännbart svar och trots att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har uppgett att attackerna mot Iran kommer att fortsätta så länge det behövs, som han uttryckte det, så är Serge inte särskilt orolig.
I'm not such an anxious person.
Serge berättar att han har sin bakgrund i USA och att sannolikheten för att utsättas för fara är betydligt högre där än i Israel, trots att landet befinner sig i krig på olika fronter. Som matematiker så tror jag på statistiken, säger Serge.
I'm a math person and I trust statistics and I know that...
Serge är en av få personer som är ute i centrala Jerusalem där majoriteten av butikerna har hållit stängt under dagen. 23-åriga Hadar har också lämnat hemmet. Hon känner ingen oro eller orkar inte oroa sig för något som inte har hänt än.
I'm in my world, I do my stuff.
Jag befinner mig i min egen värld. Jag gör det som jag ska göra, säger Hadar, som är konststudent. Det enda som hon går och tänker på just nu är en föreställning som hon har tillsammans med sin klass på tisdag. Föreställningen kanske inte blir av om Iran bombar, säger Hadar medan hon låser sin cykel.
If not Iran going to bomb this Israel, we performing our show.
Samar Hadros, Jerusalem.
Efter Israels attacker mot mål i Iran så rusade oljepriset, men uppgången dämpades något senare. Priset på Nordsjöolja har nu stigit med 5% och kostar $73.18 per fat. Samtidigt har många av världens börser backat idag. I USA har Dow Jones sjunkit med 1,5% och Stockholmsbörsen har hittills idag backat 1,3%. Pensionsjätten Sjunde AP-fonden svartlistar den amerikanske elbilstillverkaren Tesla och har sålt hela sitt innehav i bolaget. Här i studion finns ekonomireporter Viktor Jensen. Viktor, varför det?
Ja, anledningen till det här beslutet är enligt Sjunde AP-fonden verifierade kränkningar utav fackliga rättigheter i USA. Och i ett uttalande så skriver fonden att trots flera års dialog med Tesla inklusive olika förslag i samverkan med andra investerare så har inte Tesla vidtagit tillräckliga åtgärder för att hantera de här problemen.
Så vad innebär då det här?
Ja, det innebär alltså att fonden har sålt hela sitt ägande i Tesla. Det var en affär på runt 13 miljarder kronor. Den här försäljningen blev klar i slutet av maj. Fonden köpte de första Tesla-aktierna för runt 12 år sedan. Och investeringen har blivit en ordentlig vinst för pensionsjätten. Totalt har avkastningen, förenklat vinsten, då varit över 4000%. Sen vet man ju inte om fonden hade kunnat tjäna ännu mer pengar då om man inte hade sålt alla Tesla-aktier nu då på sikt. Sen ska man också ha klart för sig att Tesla är ju enormt högt värderat på börsen, så Sjunde AP-fonden är ju en relativt liten ägare i det sammanhanget.
Så i vilket sammanhang ska man då se det här?
Ja, att det under en längre tid har funnits en kritik mot Tesla från till exempel nordiska investerare. Och det här är inte den första stora svenska investeraren som säljer alla aktier i Tesla. För ett tag sedan så gjorde Folksam också det, då med hänvisning till Teslas inställning till arbetstagares rättigheter. De tycker helt enkelt att de har försökt att påverka Tesla, men att bolaget inte har lyssnat. Ifrån Tesla-håll så kan man ju säga att vd Elon Musk, han har ju varit en stor kritiker mot fackföreningar och bland annat sagt att fackförbund påverkar företag negativt.
Säger ekonomireporter Viktor Jensen. Antalet vårdplatser fortsätter att bli färre här i Sverige, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, ser allvarligt på utvecklingen.
Vi har alldeles för många som väntat olagligt länge på vård. Det är riktigt illa att regionerna inte lyckas förbättra kompetensförsörjningen så att vi har den vårdkapacitet vi behöver.
Trots att man i många år pratat om bristen på vårdplatser så visar Socialstyrelsens nya rapport att utvecklingen går åt fel håll. I fjol fanns 40 stycken färre vårdplatser än året innan. Och i vissa regioner är det särskilt illa, till exempel i Västerbotten, där Mårten Werner är läkare.
Det är ju alltid jätteansträngt. Vanliga influensan över jul och nyår är ju en årlig katastrof. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress som press på sig att skriva ut patienter.
Att det ser ut så här, var ligger regeringens ansvar i det?
Ja, hela ansvaret för sjukvården ligger ju ändå på regionerna. Men ändå menar ju en parlamentarisk majoritet eller andra partier att man vill öka statlig styrning. Så vi kommer ju fortsätta skärpa styrningen så att patienterna får den vård som de behöver.
Vad rent konkret gör regeringen just nu för att vårdplatserna ska bli fler?
Vi har ju ökat med 8 miljarder i år för att regionerna ska öka vårdkapaciteten. Och om man inte ökar antalet vårdplatser, då får man inte heller del av pengarna.
Reporter Linda Chenwell. En ny civil underrättelsemyndighet bör inrättas under regeringen. Det föreslår Carl Bildt, som på regeringens uppdrag gjort en översyn av Sveriges underrättelsearbete. Idag utförs underrättelsearbetet i Sverige av Säkerhetspolisen och den militära underrättelsetjänsten MUST. Men det fungerar inte tillräckligt bra enligt Bildt, som därför vill se en nationell resurs direkt under regeringen. Utredningen överlämnades till försvarsminister Pål Jonsson idag. En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus med svåra skador efter att ha träffats av en fyrverkeripjäs vid ett studentutspring i Karlstad. Mannen träffades i ansiktet och ska ha fått svåra men ej livshotande skador enligt polisen. En man i samma ålder som den skadade är nu misstänkt för vållande till kroppsskada. Ett antal personer träffades av fyrverkeripjäsen men polisen har inga uppgifter om fler skadade. Ikväll startar Vätternrundan för 60:e gången där deltagare i olika åldersgrupper laddar inför det anrika cykelloppet. Några av de yngsta som kör ikväll är Hilda Jakobsson och Ida Falström, 17 år från Östersund.
Man kan ju undra varför man bestämde sig för det här. Lite knäppa kanske. Jag fick för mig att jag ville göra en klassiker innan jag var 18. Och sen hörde jag om ett Ida då. Hon skickade en tumme upp. Det är ju det man letar. En riktig utmaning.
Ja, tjejerna är några av de yngre som kommer stå vid startgroparna vid 7:30 ikväll för att trampa igång den 315 km långa Vätternrundan. Och i år är det mer än dubbelt så många av de yngre mellan 18 till 25 som anmält sig i jämförelse med förra året. 17-åriga Emmy Skånstad Fant.
Det har blivit en liten trend nu på sociala medier om många som inspirerar att börja cykla och springa och så. Och såklart att det är så kul att hoppa på cykeln.
Totalt är det 17 200 anmälda enligt uppgifter från Vätternrundan. Av dem är det också en hel del rutinerade äldre som återkommer till loppet om och om igen. En av dem är Karen Ljungman som är 80 år och som cyklar för 30:e gången.
Det börjar pirra i magen nu. Man är ju alltid taggad. Alla har bråttom, men jag har inte så bråttom. För jag ska också njuta av den vackra naturen runt sjön. Samtidigt så när man väl kommer igång så sitter det någon här uppe på axeln och säger: kom igen nu, lite snabbare kan du.
Reporter Helena Boman Brody. Avslutningsvis, vädret ikväll och i natt. Klart väder på många håll och över norra Norrland luckras molnen upp något. Imorgon får stora delar av landet soligt väder, men norra Norrland får mest moln och någon passerande regnskur. Temperatur 20-25 grader, i nordligaste landets inland och fjäll 10-20 grader. Ekoproducent idag, Gunilla Österlund.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, timme 2, mer om Israel och Iran.
Ja, Israel anföll ju trots att USA avrådde.
Struntar Netanyahu i vad Trump vill.
Och vad blir då USAs fortsatta roll framöver?
Och vi hör svenska utrikesministern, hade Israel rätt att attackera?
Lasse Johansson och Marcus Nilsson i studion, och vi ska också höra om kommunal ilska i värmländska Torsby.
Politikerna vill men får inte stoppa ny vattenkraft.
Och sen uppmärksammar vi en 40-åring, en ålder då man borde vara hyggligt pigg.
Men frågan är hur vitalt Schengen-samarbetet egentligen är.
Välkomna att lyssna.
Då börjar vi även denna timme med den israeliska attacken i natt mot kärnenergianläggningar och högt uppsatta militära ledare och mål i Iran.
Attackerna har ju fortsatt under dagen vad det verkar. Iran kallar det här för en krigsförklaring då förstås. Isabel Schirenbeck, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, expert också på israelisk inrikespolitik. Välkommen.
Tack så mycket.
USA var av allt att döma inte med på det här, mer än att de informerades om vad som skulle hända. Hur kunde Israel strunta i det och anfalla ändå?
Ja, men vi vet ju inte exakt hur de här samtalen har sett ut. Och även om USA inte var med på det så finns det ju en skillnad på hur man kan säga nej eller avråda Israel att göra saker eller inte. Jag skulle tro att man inte var så supertydlig på den punkten utan helt enkelt sa att man inte tyckte att det skulle ske men samtidigt inte heller ställde några ultimatum. Och tycker också det tyder på det idag när man ser Trumps uttalande nu efter den här attacken. Och det var ju det vi väntade på här lite på morgonen, att liksom få se hur blir de första amerikanska kommentaren är inte minst från Trump, liksom, där han nu också är tydlig med att man kommer fortsätta få se Israel med vapen och att att han menade att detta var en framgångsrik attack och också liksom hänvisat till de här förhandlingarna som han själv eller USA då har haft med Iran. Så ja, det är helt enkelt en fråga om hur det här samtalet har förts mellan Iran och Israel, eller USA och Israel. Och vi vet inte riktigt vad det har förts.
Men tolkar du de där uttalandena som att USA tycker det här, eller Trump i alla fall, tycker att det här är ganska okej ändå?
Ja, med tanke på hur Trump har uttalat sig i vissa andra sammanhang när det gäller Israel och också vissa liksom direkta konfrontationer han har haft eller dispyter han haft med Netanyahu tillbaka i tiden, så har han ju varit betydligt mycket främare mot Israel än Netanyahu i andra sammanhang. Mm. Så men det återstår ju att se helt enkelt. Det är för tidigt, tror jag, att veta exakt vad detta innebär för relationen mellan Israel och USA.
Vi har talat tidigare i sändningen här talat om att det har funnits ett fönster nu för Israel. Hur länge har Benjamin Netanyahu väntat på det här? På det här läget, det här fönstret som nu uppenbarar sig?
Alltså Netanyahu och de som är kring honom har ju väldigt länge pratat om att man vill slå till mot Iran. Man har ju också varit emot det här avtalet som Obama införde och så vidare. Så man har ju hela tiden på något sätt haft i åtanke och lyft fram om och om igen att man någon gång vill stå till mot det här kärnteknologiprogrammet som Iran har då. Om han har väntat på ett fönster eller inte, det är möjligt han har gjort det, men en sak är ju klar, att just nu så finns det ett fönster, och det är så många också tolkar det som sker nu, att en av anledningarna, kanske inte den enda, men en av anledningarna handlar om att Hezbollah är oerhört försvagat, Hamas är försvagat, alltså de organisationer som Iran stöttar annars. Och sen har vi då en helt annan situation i Syrien också, där Assad-regimen har fallit. Så att på det sättet finns det ett fönster för Israel nu att göra någonting.
Och vad gäller slutmålet, kriget i Gaza, då är det ju total eliminering av Hamas. Den här attacken nu, Benjamin Netanyahus slutmål, vad är det?
När det gäller Gaza så tror jag att det är återigen för tidigt att se. Många menar ju att detta skulle kunna vara ett hinder för att fortsätta förhandlingar med Hamas och få loss gisslan i Gaza. Men jag har också sett nu när jag följt de israeliska nyheterna och kommentatorerna idag att det finns de som menar att detta kanske skulle kunna gynna en sån att Hamas blir ytterligare pressat nu om Iran blir försvagat. Så det är oklart, om det var det du menade, så tror jag att det är oklart hur det kommer att påverka situationen i Gaza. Mm.
Du var inne på det här avtalet som ändå har funnits, atomavtalet som har funnits, att Netanyahu har hela tiden varit emot det och också varit emot ett nytt. Varför är han så starkt emot det?
Dels handlar det om att han inte är nöjd med vissa delar av avtalet så som det har skrivits fram. Och det var ju inte Trump heller, och därför så avbröt ju han när han kom till makten förra gången. Men jag tror också man ska se det som att Netanyahu ser Iran och den iranska regimen som den största fienden mot Israel. Han tror inte, i hans värld så kommer han, kan han inte han förlita sig på, oavsett avtalet, inte så förlitar han sig inte på att den iranska regimen någonsin kommer acceptera Israels rätt att existera. Så för honom är det att man måste få bort den här regimen, den sittande regimen i Iran just nu, och då hjälper inte ett avtal det, så att säga. Så att han har en betydligt större bild av den här problematiken än just. Men det finns ju bara väldigt kort, det finns ju inom Israel så var det en väldig diskussion kring det här avtalet, där det fanns de ledande militära och politiker som menade att man borde stötta det här avtalet, för att det då kan man hålla koll på Iran, och det är egentligen det säkraste sättet för Israel. Så det har varit funnits en sån diskussion inom Israel.
Isabel Kirenbeck, så långt här i studion, Radiohuset i Stockholm. Aron Lund, Mellanöstern analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
Tack.
Hur bedömer du riskerna för att att det utvecklar sig till ett regionalt krig, detta?
Alltså, den risken finns naturligtvis. Både Iran och Israel har ju allierade i regionen, och den stora risken är förstås att USA dras in på ett eller annat vis. Då blir det åka av i regionen, tror jag. Men om man tittar på Irans sida, nu beskrev det Isabella redan ganska bra här, alltså är den grupp av allierade man hade i regionen är ju redan väldigt försvagad. Assad-regimen är borta helt och hållet. Hezbollah är illa tilltygat sedan förra årets krig och har signalerat att man inte kommer att göra någonting nu för Iran i dagsläget i alla fall. Och Houthi-rörelsen i Yemen gör redan så att säga allt den kan genom att lobba en robot då och då på Israel. Så att jag tror att det är... Som läget ser ut nu så är det mest så är det nog så att Iran kommer fortsätta att ta stryk så att säga, men det beror på hur Iran svarar också.
Men så vad har Iran att sätta emot då?
Ja, det man har byggt upp genom åren för att kunna hantera det här har ju varit dels det här nätverket av allierade nu som man inte riktigt kan förlita sig på längre. Och det andra har varit den robot- och drönararsenal man har använt två gånger förra året för första gången mot Israel. Mm. Och den gav väl inte heller en utdelning man hade hoppats på den gången. Men det är något svar i den meningen, den genren så att säga, kommer nog komma också. Man har redan skjutit drönare mot Israel, man hoppas kunna avfyra fler ballistiska robotar och liknande. Nu verkar Israel ha vidtagit vissa åtgärder, liksom försiktighetsåtgärder. Man inledde med att slå till mot avfyrningsplatser för robotar och sådana saker. Så att...
Men är iranska styrkan överskattad kanske av Iran själva och även av omvärlden?
Ja, alltså, läser du iranska statsmedier och sånt där så är den mycket överskattad kan man säga.
Okay.
Men hur iranierna själva har bedömt det, jag tror att de har en... Sen ett år och ett halvt ungefär en ganska dålig hand att spela och har gjort det bästa de kan av det, så att säga, utifrån sina utgångspunkter. Men det är klart, de kan ju fortfarande skada Israel om Israel inte spelar sina kort rätt. Och det, man har, det finns ju en, alltså, Israel kan nog inte på egen hand utplåna det iranska kärnteknologiprogrammet. Man kan så att säga, tvinga bakåt, skjuta upp en eventuell bomb några år kanske, men det är svårt att se, så att säga. Och i farans riktning ligger då att Iran nu, när man ser att man inte har några andra avskräckningsmedel kvar egentligen, tar steget mot en bomb.
Ja, precis. Jag tänkte fråga det. Vi talade om det tidigare också, men tar det här Iran närmare? Vill man kämpa ännu hårdare för att få fram den här bomben som ett avskräckningsmedel? Är det en risk, potentiell risk i det?
Det är nog en väldigt stor risk att Irans egen, så att säga, nyttokalkyl kring det här ändras, så att man ser att man behöver den här bomben. Man har inget annat som kan avskräcka Israel. Man behöver kunna... Det är ett självförsvarsmedel, så att säga, utifrån Irans utgångspunkter då. Sen jag menar, nu är det klart att Israel gör ju skada på kärnteknologiprogrammet också.
Men inte tillräckligt, eller?
Ja, alltså man kan ju bygga upp sånt igen. Mm. De har, det know-how finns, så att säga, och man kan skapa det som har försvunnit, och säga, en del anläggningar har inte attackerats nu, ligger djupt nedborrade i berg och sådana saker. Så att om man skulle göra mycket större skada så kan det nog krävas att USA ger sig in i det också.
Mm. Jag tänkte bara, Israel har ju förberett det här länge, och Iran har väl kunnat förbereda sig också länge.